A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig Ida Björnstjärna och Ann-Katrin Kådan. Det här är andra delen av avsnittet om hypertoni med Magnus Wikman som är överläkare i internmedicin och endokrinologi på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vi fortsätter där vi slutade förra avsnittet. Välkomna! Jag har ju förstått så här att hypertoni utan några symptom, om man upptäcker det på akuten, är liksom ingenting som man behöver bry sig om så mycket där och då. Mer om man hittar en hypertension tillsammans med symptom också.
Ja, en symptomgivande hypertoni, det tycker jag är väldigt sällsynt att man får en person som verkligen har symptom på hypertoni i form av huvudvärk eller så. Jag tycker inte det är en vanlig patientgrupp i min upplevelse i alla fall. Men om man har det, rejält högt blodtryck och symptom av det, då tycker jag det är en patient som bör läggas in om man ska sänka blodtrycket där och då. Och samma gäller väl även det här med malign hypertoni. Det händer ju ibland att ögonkliniken skickar in patienter till akutmottagningen på grund av ett oväntat fynd av hypertensiv retinopati. Och de patienterna är ju sådana högriskpatienter, så de är det väl också klokt att börja behandla inneliggande, tycker jag.
Vid vilka tillfällen är det av värde att sänka blodtrycket på akuten?
Ja, i ett akut läge har vi ju väldigt lite uppgifter om att vi gör nytta med det. En subarachnoidalblödning, där ska ju trycket sänkas akut. Ja. Men där upplever jag att det blir sällan min roll som medicinare att göra det i det akuta skedet. För är det ett sånt akut läge så hamnar ju de patienterna ofta på en intensivvårdsavdelning eller motsvarande. Och det blir mer ett led i den preoperativa omhändertagandet. Men subarachnoidalblödning, det är ju absolut en patientgrupp där trycket ska ner. Man kan tänka sig stora kärlkatastrofer också. Men de kanske mer har det redan från början. Det går av sig självt, och det blir också mer av en preoperativ handläggning. Så där känner jag mig inte som internmedicinare ofta inblandad. Det vi träffar är ju patienter med stroke. Och där har man ju diskuterat mycket kring blodtrycksmål. Det är inte alls självklart att man måste sänka trycket i akutskedet på en iskemisk stroke. Det är förmodligen ofarligt att göra det, men vi har inga data för att det egentligen gör någon stor nytta, utan det är mer ett teoretiskt resonemang. Vi vet att många patienter med en iskemisk stroke har väldigt högt blodtryck i det akuta skedet, men inom ett par dagar autoregleras det när patienten är på avdelningen. Så det kliar ju i fingrarna att sänka ett mycket högt blodtryck på en patient med iskemisk stroke, men vi har egentligen vetenskapligt inte så mycket på fötterna för att göra det. En annan fråga är blödningsstroke. Där kan man ju mycket väl tänka sig att man skulle vinna någonting. Man skulle få en mindre hematomexpansion och demutveckling och så av att sänka blodtrycket.
Och kanske ett mindre tryck på ett koagel också.
Och, exakt, precis. Mm. Men det är också lite teoretiska resonemang. Och det finns ett par studier som visat lite motstridiga effekter där. Det har aldrig visats att det är farligt att sänka blodtrycket. Men man har inte heller jättemycket som visat att det gör nytta.
Mm.
Så man kan nog göra det. Och de flesta riktlinjer rekommenderar också att man sänker ner det vid en blödningsstroke. Men evidensen är kanske inte självklar.
Mm.
Sen finns det ju om vi tänker en hjärtinfarktpatient kan ju också ha ett mycket högt blodtryck. Men då kanske man ger läkemedel egentligen inte primärt för att sänka blodtrycket, utan vi ger vår betablockad och vår nitroinfusion mer som en antikemisk behandling. Och då får vi en blodtryckseffekt av de läkemedlen, men de är givna på en annan indikation.
Ja,
så att säga.
Vad använder man för läkemedel på akuten om man ska akut sänka ett blodtryck?
Ja, det beror väl lite på vilken situation man är där. Alltså hjärtinfarktpatienten med det höga blodtrycket, där är ju betablockad för en gångs skull då ett bra val. Men då är ju inte indikationen hypertoni utan antikemi så att säga. Har vi patienten med lungedem, då är det väl snarast nitroglycerin som är förstahandsvalet. Så blingualt eller som en infusion om vi har en patient med lungedem och mycket högt blodtryck. En mer hypertensiv, akut hypertensiv patient som en stroke eller så, där kan ju, om patienten kan svälja, så kan kalciumblockerare vara ett bra val. Så det beror lite på vilken situation patienten är i. Man kan ju hamna i situationen att patienten inte kan ta peros eller vi vill ge något intravenöst. Där är väl ofta labetalol, Trandate, alltså ett rekommenderat preparatval.
Men en liten parentes här bara. Men jag vet att jag har gett Trandate vid ett par tillfällen på akuten. Nu minns jag inte. Det var så länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad det var för patient. Men det verkar ju inte som att det är så ofta man egentligen behöver göra där.
Nej, det är det väl egentligen inte. Det finns väl ett tillfälle som vi inte nämnde tidigare. Men det är väl en strokepatient som är kandidat för trombolys. Där har vi ju verkligen en patient som ska ner under 185 över 110 innan trombolys kan påbörjas på ett säkert sätt. Mm. Där är väl en plats, till exempel för Trandate. Men för att sammanfatta det hela är det väl egentligen från internmedicinarens perspektiv just den tromboliskandidaten där vi vill sänka det snabbt och möjligen en blödningsstroke.
Vad är en hypertensiv kris?
Ja, det är ju mer en ett tillstånd där vi har ett högt blodtryck och en pågående progredierande organskada. Det är lite luddigt definierat, men en stroke eller en kärlkatastrof kan ju vara sådana exempel. Ett hypertensivt lungedem kan vara ett sådant exempel. Eller en patient med en av någon anledning accelererande njursvikt i ett akut skede. Då är det inte den kroniska njursvikten vi pratar om, utan någon mer akut njurpåverkan så att säga. Så det är egentligen inte samma sak som malign hypertoni som definitionsmässigt är högt blodtryck med hypertensiv retinopati. Utan mer ett tecken på pågående, progredierande hypertensiv organskada. En lite luddig definition.
Jag har varit med om några gånger att man blir ringd från avdelningen. Att de har tagit ett blodtryck på en patient. Av någon anledning. Senast så var det att patienten hade ont i huvudet. Och så tog man ett blodtryck och så låg det på, kan det ha varit 160 över 100 eller sådär. Och de undrade vad de skulle göra. Men vid vilka värden behöver man liksom akut sätta in någonting för att sänka blodtrycket? Hur högt ska det vara då?
Ja, om vi bortser från de här uppenbara fallen som vi pratar om nu. Med hypertensiv retinopati eller hypertensiv kris. Så tycker jag att i akutskedet mest kanske är det diastoliska som är av värde. Och kommer det är det ju svårt att säga en exakt siffra naturligtvis. Men över 110, över 120, där skulle man väl vilja få ner blodtrycket ändå. Men vi har ju inte så mycket stöd för att det är många situationer där vi behöver sänka det urakut nu de närmsta timmarna.
För att det här som jag berättade om, det var att de ringde upp på natten och liksom sådär. Men kan man säga att i de allra flesta fall så kan man i alla fall vänta till morgonen.
Ja, det tycker jag.
Och för jag tänker att förutom, du nämnde ju vissa eller olika sätt att sänka blodtrycket akut. Men jag tänker att många av de här har väl ändå ett par timmar
innan det verkar.
Ja, vad skulle man kunna ställa för frågor då? Om man blir uppe i mitt i natten och får...
Hur mår patienten?
Ja, men om de säger då, han har ont i huvudet.
Och det här var ju en patient som har ont i, alltså, ont i huvudet kan man ju ha.
Kanske har högt liksom. Blodtryck för att han har ont i huvudet. Det är kanske Panodil som patienten ska ha då, eller hur? Det... Men vad... Så 160 över 100 ont i huvudet, det är ju inte akut på något sätt. Om det inte, tycker inte jag.
Det är... Om det inte är någonting mer inte... så kan man släppa det.
Ja, det...
Mm. Men hur ska ge en Panodil och ring tillbaka om det inte blir bättre.
Men är det, ja, det är svårt att svara på. Alltså, men finns det någon gräns där så här, ja, men nu måste man faktiskt sänka det direkt?
Ja.
Alltså typ ska det upp mot 120 diastoliskt?
Ska man hugga till med 120 diastoliskt, då skulle jag vilja få ner det. Men, en opåverkad patient, det är ju inte en krissituation tycker jag inte. Det.
I början här, Magnus, så presenterade vi dig och sa att du har disputerat i hypertoni just och 24 timmar blodtrycksmätning. Och varför är det viktigt att göra just den sortens undersökning?
Ja, som vi sa här när vi pratade förut, så hypertoni är så väldigt vanligt och det är lätt att mäta. Men problemet är väl att... Vi tenderar att både över- och underdiagnostisera hypertoni. Och vill man vara lite mer exakt i sin diagnostik så är ju 24 timmars blodtrycksmätningen ett väldigt bra verktyg.
Vilka patienter ska man använda det här på? När ska man ta till det verktyget?
Det kostar väl en del och liksom är lite...
Det är egentligen inte en dyr undersökning. Okay. Jag tycker att det finns på många vårdcentraler och tillgängligheten är ju god. Så det är ju sällan, vi får ju väldigt få remisser för den undersökningen. Vi får det knappt alls från primärvården. Så jag tror inte det är kostsamt annat än att det är sköterske eller undersköterske resurser man måste ha. Så måste man ju köpt in sin utrustning då.
Men, ja, men precis, att man kanske inte kan göra... så många mätningar samtidigt.
Nej, just det. Precis. Men när ska man göra det här då? Det har ju diskuterats, en del hävdar att det egentligen borde ingå när man sätter diagnosen vid nyupptäckt hypertoni. Och det är väl, det är väl fel att säga att alla alltid måste, men jag tycker att det är ändå bra att tänka att vi ska använda den mest korrekta mätmetoden när man ställer en diagnos som kan ge upphov till livslång läkemedelsbehandling. Fördelen rent matematiskt eller mättekniskt är ju att vi får ett snitt av många fler mätningar. Om vi tänker oss att vi har en mätare som går i 24 timmar och tar 3 mätningar per timme och majoriteten kanske blir lyckade, då har vi i alla fall drygt 70 mätningar att räkna snitt på. Ja. Det eliminerar ju lite om det blir felkällor på enskilda mätningar där, så får vi ändå mycket säkrare mätvärde i snittet. Sen får vi ju information om det som är viktigt också, nämligen hur blodtrycket är i patientens vardag. Det är en vitrockhypertoni som det handlar om, där det är en stresseffekt av att befinna sig på en sjukvårdsinrättning. Och sen är blodtrycket normalt under hela resten av dygnet. Det är ju det blodtrycket som patienten lever med dag ut och dag in som är det viktiga för prognosen.
Hur gör man om man... Hur tar man mätningarna så att det inte blir så att... Man höjer sitt blodtryck för att man är fysiskt aktiv. Om man till exempel, som jag, brukar cykla till jobbet så att svetten lackar i panik. Det trycket kanske inte är representativt för vad jag har för blodtryck.
Nej, det vi ber patienten göra, det är att skriva en patientdagbok. Där man noterar, en del skriver väldigt noggrant, en del skriver väldigt sparsamt. Men man ber att de noterar viktiga händelser under dagen. Det kan ju också på ett sätt vara pedagogiskt att se om det är vissa situationer. Är det bara vid den stressiga situationen på jobbet? Eller är det, man kan få en viss förståelse för om vissa situationer är kopplade till starka blodtrycksstegringar. Och när man då tittar och tolkar det här och ser att blodtrycksstegringen kom just vid den raska hundpromenaden eftermiddagen, då kanske man lite kan bortse från just den blodtrycksstegringen.
Då tar man inte med
stegringen, så att säga. Nej. Man kan ju titta på det så i alla fall.
Just det.
Sen har man ju en annan grupp också. Det är de som kanske vilar sig till ett falskt normalt blodtryck när man kommer till vårdcentralen. Och vi följer alla regler vi har sagt. Man vilar 5 minuter, man har en lugn mottagningsmiljö. Och så har man ett normalt blodtryck där. Går hem i sin vardag och har jättemycket stress där. Det man kallar maskerad hypertoni, det är de vi riskerar att underdiagnostisera om man inte använder den här mätmetoden. Det kan vara en inte obetydande andel av patienter som har det.
Det touchar ju lite det vi pratade om innan, ifall man har en väldigt stressig vardag och man behöver ta ner sitt blodtryck ändå.
Ja. Precis. Det kan väl även vara liksom tveksamma fall när man är lite på gränsen och man kan inte riktigt bestämma sig om man ska läkemedelsbehandla eller inte. Mm. Lite intermediär riskfaktorprofil och lite halvhögt blodtryck. Det är väl en jättebra patient att verkligen verifiera diagnosen och se hur det ligger innan man bestämmer sig.
Mm. Ska vi prata lite om sekundär hypertoni? Kan du berätta om, vad är det egentligen?
Ja, man tänker sig att den stora majoriteten av patienter med hypertoni, de har väl den här multifaktoriella orsakerna till att blodtrycket ligger högt. Det är ju folksjukdomen högt blodtryck. Mm. Om det sen är på grund av ett högre saltintag än vad som är önskvärt, om det beror på övervikt, om det beror på åldrande och kärlstelhet, så är det ändå en multifaktoriell förklaringsmodell.
Mm.
Sen finns det ju ett fåtal patienter som har hypertoni som ett symptom, eller inte ett symptom, men ett där det finns en isolerad förklaring, en annan sjukdom som ger upphov till högt blodtryck.
Mm.
Och det är de vi kallar för sekundär hypertoni.
Mm.
Mm. Där man ska fundera, det är väl framförallt om där man egentligen inte misstänker ett högt blodtryck. Det var konstigt att den här patienten hade hypertoni. Man får sin
När ska man tänka så då?
Ja, jag kan ju tycka att det är mer rimligt att leta hos de yngre patienterna. Och vad är yngre? Det är ju jättesvårt att sätta en gräns där. Men säg under 40. Mm. Kanske är rimligt. Ja, plus minus några år där förstås. Men det kanske inte är så konstigt om en patient som fyller 72 och kommer på en rutinkontroll och som dessutom har diabetes och lite bukfetma. Om den personen har ett blodtryck på 150, då är ju inte det ett överraskande fynd där vi blir väldigt förvånade. Då kanske vi inte måste på den patienten dra igång den stora utredningen och leta sekundära hypertoniformer. En 19-åring som i en hälsokontroller av någon anledning har ett blodtryck på 160, helt oväntat, där får man ju dra den åt sig och fundera, är det här något annat vi ser?
Mm. Men jag tänker på yngre patienter, om man tänker där under, ja, som du sa, där är det kanske ännu yngre, ja, under 30 eller så. Om en sån patient har under det definitionsvärde för hypertoni, kanske 135 över 85. Det kanske ändå är lite för högt för att man är så ung.
Ja, det kan man ju
fundera. Eller ska man
fundera
gå på de här gränserna, tycker du, för hypertoni?
Jag tycker nog ändå att man ska gå på de gränser man har. Det kanske är ett observandum det där då. Men ska man utreda sekundär hypertoni, då tycker jag att man till att börja med ska ha hypertoni. Det måste ändå vara ingångsporten till utredningen, så att säga.
Och det är take home message.
Ja, det är så lätt det
här. Ja, men det är bra, jag gillar enkla svar.
Ja. Oh.
Okay.
Nej, men jag tycker ändå att man absolut tänker så som du sa, Ida. För det är ju så svårt med de här gränserna. För att, alltså, det är ju inte riktigt så att vid 140 så bara exploderar kroppen.
Absolut inte. Det är ju flytande världen
förstås. Ja. Vad är det som händer?
Ja.
Nej, men ett observandum som du sa. Man kan följa upp det.
Man kanske ska följa upp det och se om det är en hypertoni under utveckling, så att säga. Men,
då tar man lite blodtryck runt halsen.
Ja, det är en bra mätmetod som jag tycker vi har för lite av.
Men skulle slippa så mycket gnäll.
Ja.
Oh, gud, nu spår jag det.
Hjälp. Okej.
Okay. Men vad ska man tänka för diagnoser då när man tänker sekundär hypertoni?
Ja, man kan ju börja rota i det som är någorlunda vanligt i alla fall. Och det som brukar anges som vanligt förekommande är ju en hyperaldosteronism. Primär hyperaldosteronism. Alltså en ökad sekretion av aldosteron ifrån binjurebarken. Diagnostisk ledtråd där, det klassiska, det är ju hypertoni ihop med hypokalemi, lågt kaliumvärde. Nu måste man inte ha ett lågt kaliumvärde bara för att man har en hyperaldosteronism. Men det är ju en väg in att börja misstänka det. Ung patient, konstigt att den här har hypertoni. Som led i basalutredningen tar vi ett elstatus och hittar ett lågt kaliumvärde. Där får man väl börja dra öronen åt sig och fundera om det kan vara en hyperaldosteronism.
Varför har de här hypokalemi? Så kanske man kan komma ihåg det lite lättare.
Ja, men absolut. Det är ju, aldosteron är ju det hormonet som vill retinera natrium, framförallt i utbyte mot kalium. Så man har en ökad, de här patienterna har en ökad kaliures. De byter natrium som man sparar i kroppen, vilket leder till en hypertoniutveckling som vi pratat om. Man kissar ut kalium. Conn och Cushing-Kisar-kalium är ju minnesregeln där. Så både Conn-syndrom, alltså hyperaldosteronism, och Cushing, alltså en hyperkortisolism, leder ju till en kaliures.
Bra. Älskar sådana ramser. Ja. Okej, det var en. Ja, några flera då?
Ja, men man kan ju också ha en njurartärstenos. Mm. Vi pratade om att njurarna var viktiga spelare i det här. Så om man tänker endokrint och det, den vanligaste endokrina orsaken, det är väl en primär hyperaldosteronism då. Går vi över till njuredelen, då kan man dela in det för sig själv antingen som en renovaskulär hypertoni, där det är njurarnas kärl. Eller en renoparenkymatös hypertoni, där det är själva njurvävnaden som är orsaken. Mm. En renovaskulär hypertoni, då är det ju njurartärstenos vi tänker på. Mm. Alltså en förträngning i njurarnas blodkärl. Mm. Det är också en av de orsaker som brukar anges som vanligt förekommande inom gruppen sekundär hypertoni.
Vi pratade ju lite om att man kan lyssna efter den här.
Ja, precis.
Men om man inte hör någonting men ändå vill utesluta.
Ändå har missat, ja. Mm. Och att man inte hör någonting, det utesluter ju inte möjligheten att det finns en njurartärstenos. Och där är ju lite olika lokala utredningsgångar. Men det vi har här som fungerar väl, det är ju en njurartärdoppler som hos oss görs av fysiologen. Mm. Alltså inte ett ultraljud njurar utan ett ultraljud av njurartärer. Det är ju en bra första undersökning, framförallt om patienten är slank och lätt undersökt.
Mm. Och så sa du njursjukdom som den här parenkymsjukdomsbiten.
Ja, precis. Och det är ju mer någonting man kanske ser i en urinsticka. Där kan det ju vara bra att man tar den vanliga urinstickan för att leta efter både proteinuri och hematuri. Nefriter, glomerulonefriter, den typen av njursjukdomar och ett kreatininvärde. Just hematuri kan ju vara en ledtråd här som tecken på cystnjure till exempel. Mm.
Och sen så fanns det ju då en mängd andra endokrina sjukdomar som vi var lite inne på i den här ramsan.
Ja.
Vilka av dem tycker du vi ska minnas liksom?
Ja, ska man minnas något är det väl primär hyperaldosteronism. Och den första utredningen där, det är ju att ta vanliga blodprover, fastevärden av aldosteron och renin och beräkna en kvot. Mm. Är det en primär hyperaldosteronism, då ska ju aldosteron vara högt och renin vara lågt. Och framförallt ska kvoten vara hög. Mm. Andra endokrina orsaker, vi nämnde Cushing, alltså en hyperkortisolism, kan ju också ge en hypertoni. Men min uppfattning är väl ändå att det är sällan som en isolerad hypertoniutredning leder till en Cushing-diagnos. Men det kan naturligtvis vara det. Då får man ju leta efter en hyperkortisolism. Bäst gör man det med ett dexametasonhämningstest. Vilket innebär att patienten lämnar prover för kortisol och ACTH klockan 8 på morgonen. Går hem, tar en kortisontablett på kvällen som de har fått och kommer tillbaka nästa morgon och tar om proverna. Och om kortisolet inte sjunker, vilket det borde göra av kortisoltabletten, då kan man ju ana att det finns någon patologisk eller autonom kortisolproduktion och driva den diagnostiken vidare. Mm. Sen kan man ju tänka på ett feokromocytom också. Det är en väldigt ovanlig diagnos, men det är något som ofta kommer på tentor. Så om inte annat så är det bra att ha den därifrån.
Varje tenta i Linköping.
Ja, diagnostiska ledtrådar där kan väl vara den episodiska hypertonin. Påkommande episoder med hjärtklappning, huvudvärk, blodtrycksstegring, pulsökning, blekhet som tecken på kärlkonstriktion. Mm. Klassiskt inte flush utan snarare blekhet. Men det finns väl alla varianter där. Och där kan man ju mäta antingen blodprover för metoxikatekolaminer eller metanefriner som det heter. Eller en dygnsurinsamling för metoxikatekolaminer. Men det är ju som sagt ovanligare diagnoser. Sen ska vi inte glömma snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom. Vi ska inte bara förirra oss i endokrina sjukdomar, även om det är spännande. Men det är ju faktiskt en vanlig orsak till hypertoni. Och som kanske till viss del är behandlingsbar. Man får ju skicka de här patienterna för en sömnapnéutredning. Typiskt då patienter med bukfetma, kanske en snarkningsanamnes. Här är ju partneranamnesen jätteviktig. Dagtrötthet kan ju vara ett tecken på sömnapnésyndrom. Och de här patienterna kan ju med fördel utredas med sömnregistrering och kanske erbjudas öron-näsa-halsklinikens hjälpmedel, snarkskena eller rent av CPAP-apparat.
Varför får man hypotoni av sömnapné?
Ja, tanken är väl där att om man får periodiska luftvägshinder av sin sömnapné leder det till en hypoxi som triggar en aktivitet i sympatiska nervsystemet. Och där triggar det igång då en blodtrycksutveckling. Det kan faktiskt hänga över även på dagen. En del patienter kan få betydligt bättre blodtryck om man behandlar det obstruktiva sömnapnésyndromet. Mm. Så snarkning är bra att fråga efter.
Mm. Kan man få hypersoni då av att typ träna intervaller och få typ höga laktat, nu virrar jag in mig. Men om man typ tränar på höghöjd intervallträning och får liksom ischemi i kroppen genom värme, skulle det kunna ge hypotoni?
Det borde det ju kunna göra, men frågan, där vet vi ju väldigt lite egentligen. Vad är det farligt att få högt blodtryck av träning? Om vi säger att det är farligt att få periodisk hypotoni av andra saker, är det det av ett intervalllopp också? Mm. Vet vi ju egentligen inte.
Ja. Intressant.
Det är intressant att tänka på.
Men vi pratade lite i början här om ditt val av specialitet och sådär. Pratade lite om jourer och så. Jag tänker då på typiska jourspecialiteter, typ narkosläkare som vi hade här förra veckan. Som blir väckta mitt i natten och det kan vara liksom extremt allvarliga situationer de ska ställas inför. Vilket gör att man då får verkligen vaknar till x antal gånger per natt i många år. Det borde ju inte vara jättebra för blodtrycket.
Sannolikt inte.
Nej. Det borde ske en studie på alla jourande.
Skiftarbete. Jag tror det finns beskrivet som riskfaktor. Ja, det känns ju rimligt att tro att det är ett slitage på kroppen.
Ja, men precis.
Mm. På alla sätt alltså. Mm.
Ja.
Är det någon mer sån här sekundär anledning till hypotoni som man borde ha i bakhuvudet?
Det är väl läkemedelsinteraktioner är väl värt att tänka på också. Ja. P-piller, värktabletter som sådana exempel. Mm. Man kan ju även fråga efter lakris, också en klassisk tentafråga.
Ja,
enstaka fall hittas ju där förklaringen är en lakrisöverkonsumtion.
Är det salt, lakris, är det saltet eller är det någonting själva lakrisroten?
Det är mer själva lakrisen faktiskt som hämmar enzymer i njuren. Som i vanliga fall skulle ha inaktiverat kortisol till kortison. Men om lakriset hämmar det här enzymet, då blir kortisol kvar i sin aktiva form i njuren och kan då binda till mineralkortikoida receptorer bara för att det finns så mycket av det. Och då kan det härma en hyperaldosteronism. Så de patienterna får också ett lågt kaliumvärde. Ja. För det är kortisolet som binder till aldosteronets receptorer.
Hmm. Får man fundera på om det är värt det?
Mm. Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
När man har upptäckt en hypotoni och då kanske man har börjat med livsstilsråd och kost och det inte har gett någon direkt effekt. Hur ska man gå vidare med läkemedel då?
Ja, om man har bestämt sig för att det finns en behandlingsindikation där vi ska få ner blodtrycket, då tycker jag till att börja med att man ska inte för länge fördröja steget till läkemedelsbehandling. För det finns, som vi pratade om, en risk att man hamnar i någon slags cirkel att ja, men motionera lite mer så blir det säkert bättre, och så blir det inte det, och så blir det en dålig terapeutisk allians, för råden som doktorn ger, de funkar inte, och det blir liksom, utan jag tycker att man ganska tidigt kan säga att vi kan, många personer med högt blodtryck behöver både en och två läkemedel, så det är mycket möjligt att vi ganska snart kommer att börja med det.
Men du sa att man kunde sänka det med kanske 5 enheter.
I studier är det de siffrorna man har sett. Sen finns det säkert enskilda personer som kan ha en mycket tydlig effekt av livsstilsmodifikationer.
Men tänk om man har ett mycket högre blodtryck. Eller en längre väg ner till ett blodtryck under 140. Blodtryck, då kanske man kan börja med mediciner direkt då?
Ja, eller? Men absolut. Mm. Och det är ju inget fel att börja med både livsstil och blodtrycksmediciner samtidigt. Mm. Precis som när man börjar behandling mot en nyupptäckt typ 2-diabetes av lindrigt slag. Det är väl bra att ge medicin och ge livsstilsråd samtidigt. Så har man en liten synergistisk effekt. Och det kan också vara lite peppande för patienten att känna att det verkligen händer någonting. Om det sen är livsstilen eller läkemedlet. Men det blir liksom en bättre positiv terapeutisk allians redan från början, tror jag. Så jag tror på att kombinera dem.
Jag tänkte bara på lite på livsstilsråden här. Kring kost och sådär, så är ju det lite, ja, det går ju lite i trender vad som är aktuellt att ge för kostråd. Tycker du att man ska gå efter liksom Livsmedelsverkets rekommendationer, eller vad ska man stödja sig på där?
Livsmedelsverket ger ju egentligen inte rekommendationer om kostråd för personer som har en diagnos eller sjukdom, utan mer en allmänt hälsosam kost.
Ja.
Jag ger sällan livsstilsråd som enda behandling till patienter med hypertoni, men rökstopp är ju säkert bra. Jag tror också att det är bra att sluta snusa, det borde vara bra i alla fall. Jag tror att det är bra att minska på en överdrivet hög saltkonsumtion. Personer som går ner i vikt kan till viss del förbättra sitt blodtryck ibland, men vi vet att det är ganska svårt att få patienter att gå ner och behålla sin vikt. Så man kan ju informera om alla de här stegen, men jag brukar också vara ärlig och säga att det är inte ditt fel om vi inte når ett målblodtryck med att bara göra det här. Så man ska inte skuldbelägga patienten och säga att det är din dåliga livsstil som gör att du har ett högt blodtryck. För så enkelt tror jag inte att det är. Sen blir väl jag lite färgad också av att det kan vara en skillnad på primärvård och en sjukhusmottagning. De flesta patienterna på vår mottagning har en diabetes som grunddiagnos. Och då är man så väldigt petig med blodtrycken, så man har liksom mindre acceptans för lätt förhöjda blodtryck. Och jag förstår att man inte kan ha samma approach i primärvården där man har kanske i övrigt friska patienter med ett lätt förhöjt blodtryck. De patienter jag ser, där ser jag hellre att vi överbehandlar några få än att vi är för slarviga med blodtrycksbehandlingen.
Men det är väl alltid bra att inte få patienterna att känna sig superkassa när de går ifrån läkarbesök.
Jag tycker det är en bra grund.
Det är väl alltid bra att liksom få dem att känna sig peppade och att de kan göra någonting.
Ja, man kan ju hoppas att det blir så.
Ja.
Men läkemedel ska man inte vänta för länge med om man väl har bestämt sig för att vi ska behandla det här blodtrycket, tycker jag.
Vilka blodtrycksmediciner har vi att spela med? Vilka används?
De vi brukar rekommendera som förstahandsval, det är ju antingen ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare, eller tiazidiuretika eller kalciumblockerare. Det är väl de tre stora grupperna där vi har den bästa evidensen. Betablockerare finns ju med där också, men brukar inte längre rekommenderas som ett givet förstahandsval på indikationen hypertoni. Så om vi har de här tre...
Kan du nämna bara precis kort verkningsmekanismen och vad som skulle kunna göra att man inte vill använda respektive läkemedelsgrupp?
Ja, vi kan ju börja med det vi ofta ger som förstahandsmedel till de patienter som har en diabetessjukdom i botten. Är antingen en ACE-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare. Vanliga preparat i de här grupperna, det är ju enalapril som ACE-hämmare, och antingen losartan eller candesartan som exempel på angiotensinreceptorblockerare. Fördelar med det här, framförallt hos patienter med diabetes, är att vi vet att vi har en ganska specifik njurprotektiv effekt för de här preparaten, framförallt hos patienter med diabetesnefropati. Därför är de ofta valda förstahandsval vid hypertoni med diabetes. Tidigare var det en prisskillnad där angiotensinreceptorblockerarna var betydligt dyrare än ACE-hämmarna. Det finns ju inte längre, utan det är ju en billiga generika prisvärda generika finns för alla de här preparatgrupperna. Mm. Då kan man möjligen tycka att man har en viss fördel med lägre risk för angioödem som biverkan av angiotensinreceptorblockerarna jämfört med ACE-hämmarna. Mm. Finns även den här torrhostan som brukar påtalas.
Varför får man det egentligen?
Det ska ha någonting med nedbrytning av bradykinin att göra. Det är väl teorin i alla fall. Mm. Men det är väl bra förstahandsval hos den vanliga okomplicerade patienten med diabetes och hypertoni.
Mm. Och i båda de här fallen är vi inne i RAS-systemet.
Då är vi inne i RAS-systemet, ja precis.
Mm. Påverkar.
Exakt. Mm. Mm. Och vi har en njurprotektiv effekt av de här preparaten.
Mm. Om man tänker, om vi är på vårdcentralen och har en patient med nyupptäckt hypertoni utan diabetes. Mm. Vad väljer man då först? Det beror ju lite på vilket blodtryck de har, om de ska ett preparat eller två.
Ja, precis.
Hur tänker vi?
Ja, jag tycker att ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare är bra val även för patienter utan diabetes. Mm. Man diskuterar ibland att de riktigt äldre kanske har mer lågreninhypertoni där vi inte har så mycket RAS-aktivitet i bagaget. Och då kanske man snarare väljer kalciumantagonister som till exempel amlodipin eller tiazidiuretika som Essidrex. Men för de allra flesta patienter, om vi inte pratar om de allra äldsta, är ju antingen ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare bra val att börja med. Mm. Sen nämnde du det här, ska man gå in med en eller två tabletter redan från början? Och det är ju lite en smaksak. Ofta så kommer det ju att behövas flera mediciner. Och då är det ju frågan om man nu får en biverkan när man sätter in två tabletter samtidigt. Ja, har man bränt båda de preparatgrupperna då?
Vet man inte riktigt.
Så det kan ju vara värde att man tar en i taget. Men å andra sidan ska man inte fördröja det här för länge. Och vi vet att det är bra att få ner det ganska snabbt och inte vänta för länge. Mm. Så det är väl lite en smaksak också hur patienten vill ha det. Det som är tilltalande är att det finns ju en del kombinationstabletter där man får antingen en ACE-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare ihop med en låg dos tiazidiuretika. Då är det still one pill. Så vi har två tabletter igen. Det kan ju ur compliance-hänseende vara bra.
Hur funkar tiazidiuretika?
Det man är ute efter i första hand är ju egentligen en natriures. Sen har de faktiskt en viss kärldilaterande effekt också. Det är väl båda dem. Det är ju inte egentligen en fråga om att kissa ur sig stora volymer som är loopdiuretika för rosemid och så. Utan snarare natriures i kombination faktiskt med en viss kärldilatation.
Mm. Du sa att vissa äldre patienter, fast inte de allra äldsta, som hade en orsak till hypertoni som inte var renin, eller liksom förhöjt värde av renin. Mm. Vad skulle det kunna vara för orsak de har då?
Sannolikt den här äldres hypertoni med en mer kärlstelhet, den isolerade systoliska hypertonin och en generell långt gången kärlstelhet är en vanlig orsak i den patientgruppen.
Ja.
Och där vet vi för just detta att såväl tiazidiuretika som kalciumblockerare är bra val.
Mm. Just det. Men får inte de, när man har kärlstelhet, då... Nej, det har ju inte med det. Jag tänkte att njuren får mindre blod och att det då triggar igång RAS-systemet med renin. Men det är mera när man har en njurartärs.
Det är nog mer vid en njurartärsstenos än den situationen.
Ja, just det. Mm.
Kan vi säga bara hur kalciumflödeshämmarna fungerar också?
De vi använder vid hypertoni, det är ju de kärlselektiva, alltså framförallt amlodipin och fellodipin är ju vanligt använda. De är ju helt enkelt dilaterare. Dilaterar blodkärlen och sänker blodtrycket på den basen.
Mm. Funkar de, är de särskilt så här centralt eller perifert på något sätt?
Ja, det där är ju en intressant fråga, var man ska angripa blodtrycket. Och det, man har ju kunnat mäta blodtryck även centralt, och det här blir ett jätteresonemang.
Sorry.
Ja.
Om det blir för långt så kan du skippa det.
Ja, okej.
Ja, det var en för konstig fråga.
Nej, det var en jätterelevant fråga.
Ja, men säg då.
Hur ska man se? Det man har kunnat visa som är intressant är att en del blodtryck verkar ha en större effekt på det centrala blodtrycket än andra. Det här är visat i där i en del studier där man haft beta-blockerare som jämförelse och funnit att man kanske sänker trycket perifert men inte så mycket centralt med just beta-blockerare. Och det här har föreslagits som en av de verkningsmekanismer som skulle kunna ligga bakom att beta-blockerare inte har skyddat lika väl mot stroke som andra preparat. Att man helt enkelt sänker blodtrycket i fel kärlbädd.
Och om vi då går till kalciumflödeshämmarna, hur funkar de?
De är ju en dilaterare, kärldilatation.
Hela kärlen, överallt. Ja. Okej. Och när ska man gå in med dem?
Det är ju det kan vara mycket väl ett förstahandsval.
Okej. I vilka situationer är de först då istället för de andra?
Ja. det beror ju lite på biverkningsprofil här. Och det är lite av budskapet är väl det. Har man diabetes så är det ofta bra med RAS-blockad. ACMR eller angiotensinreceptorblockerare. Annars är ju dokumentationen god för alla de här preparaten. Så frågan är väl egentligen mer hur man hittar bra kombinationer. Vi vet som sagt att både ACMR och angiotensinreceptorblockerare passar bra ihop med tiazidiuretika. Det finns också bra data att ACMR fungerar väldigt väl ihop med kalciumflödeshämmare. Så det här är ju lämpliga kombinationer.
1+1=3.
Kan i bästa fall, ja. Och det är väl också klokt att kombinera olika mekanismer för att få ner blodtrycket.
När väljer man loopdiuretika?
Ja, ganska sällan. Vi har ju egentligen ingen dokumentation för att minska hjärt- och kärlsjukdom. Men vi vet att hos patienter framförallt med nedsatt njurfunktion och en ödemproblematik, där är det ju effektiva läkemedel som säkert sänker blodtrycket. Men vi har ju inte så mycket vetenskapligt stöd för det. Så det är väl inte förrän vi har en njursviktssituation. Man brukar ju säga att tiazider fungerar ner till GFR 30 ungefär. Under vid sämre njurfunktion än så, då har man nog inte så mycket nytta av tiazider. Då kanske det är loopdiuretika. Men det är absolut inte ett förstahandsval. Jag tycker inte man ska tänka på loopdiuretika som hypertonipreparat egentligen. Utan mer ett sista utväg när man inte kommer längre. Och framförallt hos den njursviktiga patienten.
När ska man lägga till beta-blockerare?
Ja, det kommer man väl till. Alltså ska man ha någon slags behandlingstrappa så har vi de här tre vi har nämnt. Antingen ACMR-are eller angiotensinreceptorblockerare som kan kombineras antingen med en kalciumflödeshämmare eller ett tiazidiuretika. Mm. Och sen om det inte räcker med kombination av två, då har man alla tre. Har vi därefter fortfarande inte något målblodtryck, det är väl där betablockeraren kommer in i så fall.
Okej.
Är det då man också ska skicka remiss? Eller börja fundera på varför funkar det inte med tre läkemedel?
Jag tycker inte att det måste vara en remiss omedelbart. Men om man har, det är ju inte en ovanlig situation att det behövs tre läkemedel för att nå målblodtryck.
Men om det inte räcker med tre?
Konstigt. Om det inte räcker, då får man väl börja fundera. En viss basal utredning kan man ju göra själv. Och det första jag tänker på är ju följsamhet. Om man verkligen, det är ju en svår uppgift att få fram. Men man kan ju hamna i den situationen att vi skickar fler och fler recept som egentligen inte används. Det är väl viktigt att försäkra sig om patienten antingen glömmer eller medvetet inte tar sina mediciner. I den här situationen tycker jag också att en 24-timmars mätning kan vara ett bra alternativ. För vi vet att i den här gruppen som vi kallar för refraktär hypertoni, alltså där vi inte når behandlingsmålet trots tre eller flera läkemedel, varav ett ska vara ett diuretikum. I den gruppen är det många som har en stark vitrockeffekt. Så det kan vara så att vi får den här onda cirkeln att varje gång man kommer till sjukhusmottagningen så har man ett högt blodtryck och så blir man stressad för det och doktorn ser bekymrad ut. Och sen, så en del av de här patienterna som är svårbehandlade, de är kanske svårbehandlade bara på vår mottagning men ligger bra hemma och de har en bra prognos.
Då kanske man ska fråga dem också ifall de börjar få så här blodtrycksfallssymptom. Då kanske de har jättelågt blodtryck.
Absolut, hemma. Och vi ska mäta blodtrycket i stående också och leta efter ortostatism.
Precis.
Kan vi säga någonting om vilka blodtrycksmediciner som ska undvikas till olika sorters patienter?
Det kan vi ju göra. Om vi pratar om kombinationer så en direkt olämplig kombination är ju ACE-hämmare plus angiotensinreceptorblockerare. Tidigare har man talat att det här skulle ha en njurprotektiv effekt. Det kan möjligen vara så för patienter som går på en njurmottagning och har avancerade njursjukdomar med en massiv proteinuri. Men för den vanliga diabetespatienten med mikro- eller makroalbuminuri är det absolut inte självklart att det gör nytta. Och det har också visat sig ökad risk för akut njursvikt och hyperkalemi. Så den kombinationen ska vi numera undvika på indikationen hypertoni. Det får vi överlåta åt njurmedicinarna att bestämma vilka av de riktigt njursjuka patienterna som har nytta av den behandlingen. Patient som har giktattacker som varit svårkuperade, där kan ju tiazidiuretika vara olämpligt, för det vet vi att vi får en uratsyrastegring av de preparaten då.
Det ringer en sån här klocka, en enalapril ska sättas ut vid njursvikt.
Patienterna som har en njursvikt har ju ofta en nytta av ACE-hämning, men vid den akuta njursvikten då ska ju man gärna ta bort den. Typfallet är väl en patient som har en ACE-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare och drabbas av en gastroenterit eller någon annan uttorkning, ja, kanske på grund av feber och vätskeförluster, och blir intorkad och hamnar i en prerenal njursvikt. Där är det ju jätteviktigt att man i det akuta skedet tar bort all rasblockad så man inte stryper blodflödet ännu mer. Däremot har ju patienter med kronisk njursvikt ofta en nytta av att ha de här läkemedlen i bagaget, men med noggrann kontroll så att man inte får en akut försämring av njursvikten. Sen har vi väl, om man nu har använt alla de här fyra läkemedlen och försäkrat sig om att det inte bara är en vitrock hypertoni, vi tror att vi har en god följsamhet och har inte hittat någon annan konstig förklaring till det här, så är det ju ofta en god effekt att lägga till spironolakton, en aldosteronantagonist. Det kan ha en påtagligt god effekt på svårbehandlade blodtryck. Där får man ju se upp om man har den i kombination med någon annan rasblockad, så att vi inte får en hyperkalemi och en kreatininstegring. Men den blodtryckssänkande effekten av spironolakton som tillägg är ofta god. Och det leder väl tankarna lite tillbaka till att många patienter, inte många patienter, men en av de vanligare orsakerna med sekundär hypertoni kan vara just en hyperaldosteronism som man kan behandla väldigt effektivt med aldosteronantagonisten spironolakton. Så det är ett bra S i rockärmen.
Det ska bli kul att kolla läkemedelslistor nu framöver och bara se vad har folk för kombinationer.
Ja, det kan man nog hitta.
Alltså, jag får alltid så här, det är som ett svart hål i min hjärna. Vilket är det som är kaliumsparande? Och vad är kalium?
Av dessa alltså, läkemedel, då pratar vi ju framförallt om ACE-hämmarna och angiotensinreceptorblockerarna och även spironolakton som vi nämnde.
Och då vill man också kombinera det för att inte få en obalans i kalium.
Någon av samtliga dessa höjer ju kalium, så om man då skulle ha kombinerat...
Ja, man vill inte kombinera dem, men man vill försöka kombinera så att man får liksom en balans av dem som gör så man förlorar kalium och sparar kalium.
Det kan man göra. Det är väl svårt att sänka den läkemedelsinducerade hyperkalemin med andra läkemedel, så att säga. Utan det är väl mer att man får ha en uppsikt över de patienterna och följa så att det inte stiger iväg.
Okej, man kan inte balansera det liksom genom att tänka att det andra läkemedlet jag använder är kaliumsparande.
Nej, kanske inte så. Man kan väl möjligen tycka att effekten ihop med en tiazidiuretikum kan vara tilltalande. Men,
Okej. Är det något mer vi borde nämna gällande läkemedel, tycker du?
Nej, men man ska väl inte bli förvånad om det behövs två eller tre läkemedel, tycker jag. Det är inte ett misslyckande vare sig från sjukvårdens eller patientens sida, utan vi vet att för att nå ner till de strikta blodtrycksgränser vi har idag så är det många som behöver både två eller tre läkemedel.
Hypertoni hos äldre och medicinering hos äldre, är något speciellt vi ska tänka på där?
Ja, det blir väl det här att man får ju fundera på hur aktivt man ska behandla blodtrycken där. Och det är ju något som ofta diskuteras. Så det är ju ett vanligt kliniskt problem också. Man har ju sagt förut att de äldre behöver ett högt blodtryck för att bevara sin cerebrala cirkulation. Och det tror man väl inte lika mycket på idag, att man ska ha tillåtare för att det behövs. Däremot ska man väl inte lasta på onödigt mycket läkemedel på de multisjuka äldre som blir allt fler nu när fler överlever från andra kroniska sjukdomar. En geriatriker sa en gång att man ska behandla aktivt men titrera försiktigt. Och det tycker jag är ett klokt råd för de äldre, både för hypertoni och andra läkemedel. Vi vet att vi kan göra nytta framförallt på strokeprotektion med att behandla även de väldigt, åldersstigna patienterna. Men vi vet också erfarenhetsmässigt att det är en skör grupp med hög risk för läkemedelsbiverkningar.
Mm.
Och man kan nog tillåta sig att inte vara riktigt lika petnoga med blodtrycken hos de äldre. Man ska inte slarva naturligtvis. Men det vi har dokumentation för, det är väl egentligen att sänka blodtrycket hos de äldre om det är över 160.
Mm.
Då kan man kanske ha ett målvärde som ligger mellan 140 och 150 systoliskt för de patienterna, istället för att automatiskt sikta under 140.
Finns det en definition på vad en äldre
är? Äldre, det är ju en luddig fråga. Jag tror att vi alla vet vad vi menar.
En väldigt gammal person.
Den sköra äldre, typ. Ja, över 80 och i det här sammanhanget kanske till och med över 85.
Mm.
Den multisjuka äldre.
Mm.
Vi har fortfarande en nytta i termer av strokeprotektion av att sänka ner blodtryck som är över 160 hos de här patienterna. Men vi får vara försiktiga så vi inte orsakar läkemedelsbiverkningar. Och vi kan säkert nöja oss med ett målblodtryck någonstans mellan 140 och 150 för den patientgruppen.
Mm.
Det kan ju också vara så som vi sa att man har satt in läkemedel tidigare i livet i doser som passade den personens kroppsfunktioner då.
Mm.
Men om de får stå oförändrade år ut och år in, då kommer de till slut att vara för höga för den personen.
Bra.
Vi kanske har täckt in det mesta. Tycker du att det är någonting på ämnet hypertoni, Magnus, som vi har missat, som vi behöver lägga till?
Jag tycker vi har haft ett långt och givande samtal. Vi kommer säkert på något imorgon, men jag tycker nog ändå vi har täckt mycket.
Basen i alla fall, sen så är det ju
absolut
oändligt stort ämne, men det ska inte vara för ingående. Magnus, har du något du vill locka personer till att bli endokrinologer? Vad?
Absolut.
Ja. Vänta, jag måste formulera frågan på ett bättre sätt. Vad ska jag säga?
Magnus, om du skulle rekommendera någon att bli endokrinolog, vad skulle du säga då?
Det är väldigt spännande att jobba med hormonsjukdomar. Det är någonting som många människor kan relatera till. Och vi träffar patienter som är unga och gamla och i alla olika skeden av livet. Det kan vara kroniska sjukdomar där vi syftar till att förebygga komplikationer och komma in ett steg innan man får en riktigt allvarlig sjukdom.
Mm.
Eller det kan vara urakuta situationer som måste handläggas här och nu. Det finns ett brett spektrum och ett stort perspektiv av förebyggande arbete. Och det är trevligt att jobba på en mottagning, tycker jag också, där man kan ha en långsiktigt förhållningssätt och polykliniska patienter som inte måste ligga inne på sjukhus utan som kan skötas via mottagningsbesök.
Mm.
Så det finns många anledningar att bli endokrinolog. Mm.
Ja, det hör vi ju. Ja, men väldigt spännande.
Verkligen. Vi är så glada att du har varit här, Magnus, och
delat med dig. Jättetrevligt att få komma och prata med er. Mm, trevligt samtal.
Vi ska be att få återkomma om diabetes längre fram, när Magnus har hört det här avsnittet och vågar sig hit igen. Ja, men superstort tack. Jättekul och lärorikt.
Tack så mycket ska ni ha.
Vi kör vår vanliga harang med om ni har frågor till oss, synpunkter, tips på gäster, så hör av er till oss på vår Facebook-sida AT-läkarna, Instagram AT-läkarna podcast. Vi har vår hemsida där man kan lyssna på alla avsnitt eller man kan klicka på en länk till iTunes och skriva meddelanden. Den hemsidan heter atläkarna.se.
Mm.
Vi har vår mejl hej@atläkarna.se.
Ja, nu har ni 100 möjligheter. Ja. Kom igen, hör av er. Ja, nej, men vi blir ju superglada så fort någon hör av sig med feedback eller vad ni tycker.
Mm.
Och vi försöker vidarebefordra peppen till de vi har pratat med också.
Mm.
Ja, men då får ni ha det så bra tills vi ses nästa gång. Vill du säga hej då med oss, Magnus?
Ja, tack så jättemycket för
idag. Ja, hej då!
Hej då! Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.